Alltså jag har alltid varit intresserad av byggeri, byggera och fastigheter. Så jag var nog redan då intresserad av att välja den inriktningen. Sen var det min mattelärare på gymnasiet som sa nej, kasta inte bort ditt liv på det. Han tyckte att jag kunde välja något riktigt som elektro eller maskin eller något. Men jag valde ändå att läsa bygg.
Det verkar vara ett ganska varierat nuläge bland fastighetsbolagen i Sverige. Medan andra har stoppat all ny investering och samtidigt fokuserat på att avyttra befintliga fastigheter, så finns det vissa bolag som tvärtom står väl rustade för att ta tillvara på de möjligheter som dyker upp. Min nästa gäst är vd för Wihlborgs, som vill vara det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen och som under 2023 investerade mer än vad de någonsin har gjort tidigare. Låt mig presentera Ulrika Hallengren. Varmt välkommen till Hela kedjan, Ulrika.
Tack.
Du, jag läste en nyhet om Wihlborgs för 2 veckor sedan. Det var om ert nya projekt, Posthornet 1, eller det var etapp 2 i det projektet. Vilket är kul, det är ju inte så här jättemånga projekt som startar just nu. Hur skulle du beskriva branschläget utifrån där ni står?
Man ska ha stor respekt för att det är väldigt olika. Det är olika för olika bolag, det är olika för olika typer av produkter. Självklart är det svårare också för oss att få våra kalkyler att gå ihop, men vi har haft en väldigt stor medvetenhet både faktiskt när pandemin startade och även i det läge som vi är nu, där vi inte bara tycker att det är affärsmässigt rätt för oss att kunna få ihop våra kalkyler och därmed kan vi starta, utan att vi faktiskt också har ett ansvar att se till att hålla grejerna igång så vi kan behålla kompetens i branschen. Vi vill behålla våra relationer som vi har med våra samarbetspartners, och förstås när vi då kan kombinera det med att vi får ihop våra kalkyler, även om det är lite tuffare idag, så vill vi också starta och fullfölja våra projekt.
Så där säger ju de allra flesta att de vill göra.
Ja, men vi gör det. Alltså vi investerade 2023 mer än vad vi någonsin har gjort förut. Så att det är inte så att vi har dragit ner på vår investeringsvolym. Däremot är vi förstås väldigt noggranna med vad vi investerar i och att det är produkter som vi menar är långsiktigt hållbara. Och då är det ju många perspektiv vi lägger in i den hållbarhetsfaktorn.
Jag hittade en intervju med dig för 1 år sedan. Då sa du så här: vi har rustat oss, vilket innebär att vi nu kan fortsätta investera, vilket i sin tur kommer att gynna oss när marknaden vänder upp. Och då tänker man, ja, men det var 1 år sedan. Hur har det gått med de här fortsatta investeringarna? Har ni gjort lika mycket som
vi? Vi har fortsatt investera, ja. Och vi fortsätter med den strategin. Vi kallar det för whole shot. Wihlborgs whole shot 2024. Eller när nu den här kurvan som vi är inne i ska ta slut. Då har vi en ambition att vi ska ha förflyttat fram våra positioner så att vi är i ett bättre läge än vad många andra som har behövt att avyttra grejer kunnat skaffa sig under tiden. Som sagt, olika förutsättningar för olika bolag.
Du nämner ju att ni kommer gynnas när marknaden vänder uppåt. Och vart är vi i den här kurvan? Har det börjat vända uppåt? Är vi på väg ner? Går det att säga någonting om det?
Ja, men vi är väl i alla fall på en kanske finansiell platå där inte finansieringskostnaderna fortsätter uppåt, utan att det är snarare så att det finns ett konsensus om att det förmodligen vänder neråt. Sen precis när det är, det vet vi inte. Men vi har inte byggt vår affärsmodell på att pengar ska vara gratis. Och vi ökar ju vårt kassaflöde med de investeringar som vi gör nu. Då ökar vi redan nu. Så det är inte så att vi investerar för att vi ska ha ett bättre kassaflöde bara imorgon, utan det ger ju oss intäkter också här och nu.
Finns det någonting under de senaste 12 månaderna som har överraskat dig?
Kanske volymen i nya hyresavtal. Volymen både i nytecknat och uppsagt under Q4 var extremt hög. Så vi har haft en väldigt hög omsättning och fortsätter. Vi hade nu det 36:e kvartalet på raken med positiv nettouthyrning. Det tror jag inte att det är många som slår. Men det är klart att det är ju för att det finns en grund för att göra affärer. Ja, många ställer om, många vill ha liksom en bättre kvalitet och en bättre positionering. Några kanske också minskar sina ytor, men generellt sett så frågar man efter bättre kvaliteter.
Märker ni det i de nya avtal som tecknas? Jag menar, vi kommer ju precis från en pandemi som påverkade många personers sätt att arbeta. Man kanske inte är på kontoret varje dag, och när man är på kontoret så har man andra behov.
Helt rätt, och det är precis de grejerna som ligger bakom. Att dels är det så att många bolag idag säger att vi behöver ha våra medarbetare på plats för att vi missar produktivitet när vi inte ses. Och sen har man svårt att vara för hårdnackad i det, så man vill inte beordra folk att komma tillbaka, att man behöver locka folk tillbaka. Då behöver man se till att det man erbjuder är bättre. Det behöver finnas en attraktion att komma till det gemensamma arbetsstället, så att man kan ses inte bara för möten utan också för det här andra arbetet. Och det har man nu fokuserat på en ganska lång tid och förstått att man behöver ha mer kreativa ytor och mer möteszoner. Det har vi sett under en period, och det vi ser nu är ju nästa del i det hela. Det vill säga de där ytorna där du kan jobba fokuserat och enskilt som en del av arbetsdagen. Som man kanske liksom har glömt bort lite i pingisbordens tid. Det är ju viktigt att du faktiskt kan få sitta i fred och göra ditt arbete på fokuserat sätt. Och så då kompletterar man med den typen av ytor. Det är kanske den senaste trenden idag.
Har ni och era hyresgäster känt av behovet att behöva ändra i befintliga lokaler för att anpassa sig? För en sak är ju att ändra lokaler när ett hyresavtal har gått ut. Men har ni ett starkt önskemål från hyresgäster att komma in och ändra hur lokalerna ser ut även under avtalstiden? Finns den efterfrågan?
Det finns det absolut. Både att man vill göra om eller att man vill ändra. Man kanske har en starkare tillväxt i sin verksamhet än vad man har räknat med. Det är ett ganska vanligt exempel. Och där är det en av våra affärsmodeller att vi ofta kan hitta lösningar för det för våra hyresgäster, tack vare att vi äger väldigt mycket i samma område och kan pussla runt bland hyresgäster. Så självklart är att vi är starka i våra kluster och att vi erbjuder flexibilitet också under hyrestiden när vi kan hitta rätt lösningar för det. Det tror jag är en av våra viktigaste USPar.
Starka i våra kluster. Var ligger de?
Vi är ju helt Öresundsfokuserade, som Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Men det är inte så att vi är i hela Malmö, och det är inte så att vi är i liksom hela våra städer, utan vi har valt områden där vi tycker är de allra bästa platserna att vara på. Och där vill vi ha ett ganska stort avtryck, just därför att det här behovet av hyresgäster att liksom ständigt förändras, då kan vi erbjuda det.
Vi spelar in det här under Construction Summit, och ett tema som är återkommande idag är hållbar byggbransch. När du hör hållbar byggbransch, vilka delar lägger du in i det begreppet?
Ja, men det är ju väldigt många delar. Dels finns det delar som jag tycker att branschen har varit skicklig på att ta hand om under många år, som handlar om arbetsmiljö och säkerhet och underentreprenörsled och skatte, att man ska sköta sina skatter och åtaganden. Det är en del i det hela, att man fortsätter att se till att erbjuda praktikplatser så att nya människor ska liksom bjudas in till den här branschen. Det är ju en del av det sociala hållbara liksom, och government-frågorna inom hela ESG-området. Men det som kanske framförallt präglar mycket av det vi gör nu och de senaste åren handlar ju om noll CO2-certifieringar. Hur blir vi ännu mer ansvarstagande genom hela Scope 3 för att se till att det avtryck som produktionsskedet ger verkligen är rätt val, så att vi kan minska det avtrycket så att byggnadens livslängd blir en klimatneutral historia.
Är det det som toppar hos Wihlborgs när ni tänker hållbarhet, just noll CO2?
Jag tycker inte att man kan säga så. Det är inte så att noll CO2 går före socialt ansvarstagande till exempel. Vi har precis fattat ett beslut om att när vi investerar i solceller så får inte det vara kisel som kommer varifrån som helst. Vi måste kunna säkra att produkterna är framtagna på ett ansvarsfullt sätt. Då får vi hellre välja att under en period inte investera i solceller, fastän den frågan är superviktig för oss. Så man kan inte säga att det ena liksom toppar det andra. Möjligen i så fall så är det de sociala frågorna som toppar alltihopa. Jag kan liksom inte motivera att vi ska lägga liksom granit som är framhackad av kinesiska barn. Det, alltså, kom igen. Det är klart att, att människors väl och ve får ju liksom ändå gå före väldigt mycket annat. Men det är inte så att jag då kan tänka mig att välja en starkt klimatbelastande produkt, utan då kanske jag väljer att inte göra investeringen alls.
Jag tänker, de allra flesta vill ju göra så mycket som möjligt. Men det finns ju vissa saker som hindrar oss. Tid är en sak och ekonomi är en annan. Så någonstans blir det ju att man väljer vad man jobbar mest med. Och på dig låter det som att den sociala hållbarheten, det ägnar ni en hel del kraft och energi åt. Men är det så att ni jobbar mer med det än med ekonomisk och ekologisk?
Nej, så är det inte. Men du frågade vad som var viktigast.
Okay.
Det betyder inte att arbetsvolymen präglar det. Men det finns ju ett antal checkpoints helt enkelt. Men det som vi jobbar mest med, det handlar om scope 3. Det handlar om noll CO2-certifieringar, vilka byggnadsmaterial, hur ska vi kombinera dem. Lärdomen att man faktiskt inte kan se på en byggnad eller se på ett material om det är ett hållbart material eller inte. Ur konstruktiv skäl, ja, det kan du ju ana dig till, men det klimatavtryck som ett material gör är liksom, det kan du inte se. Vi har exempel idag där vi har byggt en ganska stor byggnad i Malmö. När man tittar på den kan man tänka att den är byggt med konventionella material. Det är långa spännvidder, jag har håldäcksbeklag och en stålstomme. Det ger mig en god flexibilitet så jag vet att den här byggnaden kommer stå kvar där i många år och kunna användas till många olika saker. Den har ett lägre CO2-avtryck även i scope 3 än vad en motsvarande träbyggnad som byggs just nu har. Så att det är inte så att det här behöver vi liksom ta till oss, att man kan inte liksom kravställa material bara utifrån någon produkttyp, utan det är mycket mer avancerat än så. Och jag tycker det är viktigt för oss och för motsvarande aktörer, vi som gör investeringar och ska äga saker länge, att vi tittar också på inte bara det som man kan mäta och räkna idag. Det här utvecklas ju hela tiden. Systemen är inte färdiga. Hur vi viktar olika saker är inte färdigt än. Vi behöver också liksom ta till vår egen kompetens och känna efter. Är det här verkligen någonting som vi tror på? Är det här ett certifieringspoäng eller är det här någonting som vi tror är rätt sak att göra? Och det måste vi också väga in i våra kalkyler.
Jag tror att vi tänker på samma projekt. Och när jag läste om det projektet så slog det mig att wow, man har gjort väldigt många häftiga, bra saker i det här projektet. Men inte pushat ut det lika mycket. Jag tänkte att det är ganska många delar i det här som hade kunnat vara rubriker i branschmedia.
Ja, men det är kanske en av våra tillkortakommanden. Faktiskt, det ligger lite i vår kultur. Vi har också inom hållbarhetsområdet en rubrik som säger någonting om att det ska vara hållbarhet som räknas på riktigt. Det vill säga det är viktigt att vi kan frågorna själva. Jag vet att vi var ett av de första bolagen i Sverige som klarade green building-kravet som var ju ett energikrav till exempel. Vi har jobbat otroligt mycket med egna energiprojekt, innoverat en egen kyl- och värmepumpslösning som minskar den totala energiförbrukningen med ungefär 40-50% i byggnader som är byggda runt 2000 och sådär. Ja, vi gör väldigt mycket, men vi är inte lika bra på att berätta om det faktiskt.
Nej, ja, det
kan vi nog, det kan vi bli bättre på.
Att era konkurrenter hade nog pushat ut väldigt
mycket. Ja, men å andra sidan så är det ju ibland är det så att när vi läser om saker som andra skriver så när vi vet vad som ligger bakom så kanske vi inte alltid är imponerade över det som skrivs. Och för oss är det viktigt att det är på riktigt det som, så att vi inte heller går omkring och målar upp en grön fasad på något sätt. Berättar om grejer som inte är på riktigt. Och för mig är det också så att när jag står här och berättar om hur viktiga de här frågorna är så duger ju inte det att jag gör det om inte alla medarbetare på Wihlborgs tycker att detta är viktigt. Så du kan heller inte göra en förflyttning utan att alla är med. Och där ramlar man ibland ner och så får man liksom börja om igen så att alla verkligen är med på banan.
Jag hittade ett citat som du har sagt. Plockar jag bort risker från leverantören som minskar priset för mig? Det tyckte jag var väldigt intressant och vill gärna höra hur ni arbetar med det i samarbetet med era byggentreprenörer. Kan du ge exempel?
Men den där sägningen kommer ju lite grann från min bakgrund när jag jobbat med industriellt byggande och jobbade med att liksom avropa väggar från den fabrik som var bäst på att göra den här typen av väggar, plocka bort alla saker som de tyckte var krångliga och lägga dem som reglerbara mängder. För då kan jag få ner priset per produktenhet på de sakerna som de är jättebra på att göra. Då måste jag ta ansvaret för de här osäkerhetsfaktorerna och jag behöver ta ansvar för limmet för att liksom plocka ihop grejerna och att alla grejer funkar. Så man kan inte bara plocka bort risker för andra och inte ta hand om dem. Men ibland är det så, när vi ser också i kalkyler som görs idag, att man lägger liksom riskpåslag på riskpåslag och osäkerhetsfaktorer och hit och dit. Det där plussar på saker i kalkylerna ganska hårt. Och genom att vara medveten om det och identifiera vem är det som kan ta ansvaret för den här osäkerhetsfaktorn och lägga det ansvaret där det hör hemma, så kan jag hålla liksom bättre ordning på min kalkylidé. På vilket sätt jobbar vi då idag med det? Vi jobbar väldigt mycket i stora samverkansprojekt där vi jobbar med aktörer som vi har högt förtroende för. Mycket transparens, öppna böcker, jobbar med en affärsmodell där det som är våra mål, både utförandemässiga men också ekonomiska mål, ska också vara det som gynnar våra samarbetspartners. Vi har ju förstås i våra projekt en mängd osäkerhetsfaktorer, till exempel när det gäller hyresgästanpassningar. När vi startar ett projekt vet inte vi vilka hyresgäster som ska vara där, och vi vet heller inte vilka önskemål de har. Och då är det en typisk sån grej som är viktig att ha som reglerbara mängder, eller man har någon typ... någon typinredning kanske, men den ska vara helt apprissatt på något sätt så att vi kan ändra det till någonting helt annat. För om jag lägger det ansvaret på någon som inte äger frågan, så är det klart att de måste lägga in osäkerhetsfaktorer och därmed reserver i sina budgetar för det.
Du är inne på någonting väldigt viktigt som jag tycker diskuteras lite för lite i byggbranschen. Hur vi tillsammans kan ta hand om risker på bästa sätt. En risk med att jobba med risker på det sättet, kanske vissa säger att ja, fast då kanske leverantören blir lat. Att man inte tänker till hur kan vi göra det här bättre, för det är ändå beställarens pengar. Det är beställaren som har tagit ansvar för det här.
Ja, så kan det absolut vara om du inte kopplar den totala affärsmodellen in i systemet. Så att... det är klart att om jag säger så här, ja men ta några av dina schyssta polare och kom hit och bygg lite vart jag pekar och så får vi se sen vad det kostar. Och så gör vi det 18 gånger på raken. Då är det klart att till slut kommer inte du med dina schysstaste och allra bästa polare, utan tar väl lite vad som är över, för jag kommer ju ändå alltid betala. Alltså, så kan vi inte bygga en affärsverksamhet. Och det är ingenting som gör att vi blir bättre av det heller, utan utmaningar och krav gör ju att vi blir bättre. När jag körde det här stora Max 4-projektet för ett antal år sedan, så var ju det egentligen en extremt teknisk anläggning med höga vetenskapliga krav som vi faktiskt inte ens visste vilka de var eller om de gick att uppfylla när vi startade projektet. Det fanns två rader i upphandlingen från universitetet som handlar om hållbarhet, där det stod att hyresvärden ska, om så bedöms möjligt, inom 2 år efter färdigställandet söka miljöcertifiering. De 2 raderna använde jag för att trippelcertifiera det här projektet och fick bland annat så fick vi BREEAM Outstanding på... vilket ju var, alltså det är en väldigt hög nivå. Och när jag försökte göra det, då var det klart att det kom det människor till mig som sa att det här går inte, så här har vi aldrig gjort. Nej, vad bra, men bra att vi inte har gjort det förut. Men om du berättar för mig vilka delar som inte går att göra, då kan vi ändra det. Men vi undersöker först vad som är möjligt att göra. Jag är flexibel och kan ändra i mina krav, men du får berätta för mig varför det skulle vara omöjligt. När man ställer jättehöga krav och på nivåer som ingen har gjort förut, då kommer man inte sättande med sitt B-lag. Då lägger man in sina allra bästa människor, för det här kommer vara svårt att göra detta. Och när man har de allra bästa människorna, då kommer du också uppnå bättre resultat, högre effektivitet, hitta bättre lösningar och därmed minska kostnader.
Frågan måste ställas.
Absolut!
När du beskriver sättet som du och Wihlborgs vill samarbeta med era leverantörer och entreprenörer, så känner jag ju, oh wow, här skulle jag vilja vara en entreprenör. Och då är det intressant, när ni ska välja entreprenörer, vad vill ni se hos en entreprenör som ni ska samarbeta med?
Men vi tror ju på samarbete. Och man kan säga så här att vetenskapligt, det finns vetenskapligt belägg för att samarbete slår protektionism. Ändå så tror vissa aktörer att det är bättre att liksom tjuvhålla på sin kunskap eller på sina insikter, för att man ska liksom hålla det för sig själv på något sätt. Så man måste mena allvar med samarbete, och då är det inte bara oss man ska samarbeta med, utan man måste förstås vilja samarbeta med sina underleverantörer. Om man tänker att vi ska ha ett bra samarbete med vår huvudentreprenör, men huvudentreprenören tänker att ja, men mina underentreprenörer, de ska jag fan klämma åt tills de står och svettas på väggen. Liksom. Då har man inte fattat vad samverkan faktiskt innebär.
Har hållbarhetsfrågan påverkat hur ni utvärderar era entreprenörer och hur ni vill arbeta i projekt? Du har ju varit vd sedan 2018. Kan du se någon skillnad i hur ni vill jobba idag och hur ni jobbade då?
Ja, men det har det. Den entreprenör som inte är beredd att göra klimatkalkyler på rätt sätt och med tillräckligt engagemang, då kommer man inte kunna ha en plats hos oss. Vi behöver den rådgivningen, och vi behöver organisationer som tar de frågorna på allvar. Inte på ett administrativt sätt, utan på riktigt. Så man måste ha kunskapen med sig. Man ska inte bara köpa en rapport och lägga till den till handlingarna, utan man måste faktiskt engagera sig i att läsa vad det står där och hjälpa oss att tillsammans göra rätt val.
Och det är väl ingen entreprenör som tackar nej till det, tänker jag.
Nej, fast det är individberoende i de olika organisationerna. Både vad man har sin kompetens och vad man är fostrad i för drivkrafter. Så att man kan inte sätta liksom en viss varumärkesetikett på det förhållningssättet.
Bygg- och fastighetsbranschen har en färdplan. Och vi har olika mål som vi behöver uppnå. Jag har inte läst hela färdplanen, men som jag uppfattar det så behövs det en hel del innovation för att lyckas med den. Hur jobbar ni på Wihlborgs med innovation?
Ja, men det som jag nämnde för en liten stund sedan om den här kylvärmepumpslösningen, det är alltså en lösning som vi själva har innoverat. Vi kunde inte hitta någon tillverkare som erbjuder den här till marknaden. Vi har utvecklat den tillsammans med en tillverkare, men med våra egenskapskrav. Den klarar av att flytta väldigt små energimängder i en byggnad. Så om du till exempel har överskott på värme i ett kök eller i ett serverrum eller vad det nu kan tänkas vara, så kan du flytta den energin till en annan plats i byggnaden som har ett värme. Med behov. Byggnaderna måste vara sammansatta på ett visst sätt, men alltså att vi har kunnat göra detta beror ju på att vi har individer hos oss som har tillräcklig kompetens. Lång erfarenhet, tillräckligt intresse. Jag kan inte köpa den här kompetensen. Så det är ju närmast en unik möjlighet, och det här är ju inte något som vi har som någon affärshemlighet att sitta och hålla på detta för oss själva, utan vi vill gärna att hela värmepumpsbranschen börjar tillverka pumpar av den här kategorin, och att alla fastighetsägare investerar dem så att vi tillsammans kan spara mer energi. Men det bygger mycket på personligt engagemang och förstås också en lyhördhet i organisationen för att kunna ta hand om kompetens som finns.
Om vi tar Wihlborg i beställarrollen, så undrar jag, hur tror du att Wihlborgs kommer att utvecklas i beställarrollen kommande 5 åren? Kommer ni göra någonting om 5 år som ni inte gör idag?
Jag tror nog att vi ser ju att våra volymer ökar. Vi har möjlighet att göra investeringar. Vi behöver dels ta tillvara liksom individers kompetens och låta dem ha plats. Men vi behöver också liksom få ett sätt att jobba tillsammans så att man känner igen sig i olika Wihlborgs projekt och olika Wihlborgs produkter. För det är också så att när jag står här och berättar om hur vi gör, så betyder inte det att alla förvaltare eller projektledare som beställer en tjänst har precis samma syn som jag har på det. Jag kan beskriva hur vi gör i de stora dragen och hur vi gör i de projekt där jag har en insyn på lite närmare håll, men vi driver ju 250 projekt parallellt, så det är inte så att jag sitter som någon gatekeeper i varje projekt. Så vi behöver, vårt nästa steg är att vi ska kanske gå ännu lite mer i synk. När vi i fjol fattade beslut om att göra klimatkalkyler också i våra ombyggnadsprojekt för hyresgäster, så är det inte så att jag ser de klimatkalkylerna i varje sånt projekt idag. Det utgår jag från att vi gör om några år. Så att det gäller att hela tiden liksom bli lite bättre och se till att man får en spridning i hela organisationen.
Jag måste säga att det är väldigt uppfriskande att höra dig säga det där. För att min upplevelse av branschen är att vi annars är väldigt duktiga på att vi gör ett bra projekt. Och så säger vi, så här jobbar vi. I alla våra projekt.
Ja, men medan, så ser det ju inte ut.
Nej, och det är därför jag tycker det är så kul att prata med dig. För att jag tror att om vi verkligen vill bli bättre, då måste vi göra så som du säger. Vi måste vara medvetna om att okej, högsta nivå, absolut. Men vi måste hela tiden höja vår lägsta nivå också för att göra den här förflyttningen.
Ja. Annars kommer vi ingenstans. Det är inte först du har hela svansen med dig som du kan förflytta dig. Och det kan vara frustrerande när du har liksom en engagerad ledningsgrupp som verkligen är beredd att fatta beslut om, som också kan vara kontroversiella och framåtriktade. Men vi kommer fortfarande inte komma någonstans förrän alla är med, och det är en viktig insikt.
Vad ser du mest fram emot under det kommande året, jobbmässigt?
Jag ser fram emot att vi ska hitta ännu fler hyresgäster till några av våra projekt som vi håller på att jobba med. Jag ska åka ta ett nytt spadtag på torsdag den här veckan. Det är ju inte för hela det här året. Men att vi kan fortsätta och liksom göra saker och ting lite bättre varje dag. Det är min ambition. Sen ska jag titta tillbaka och fira de segrar som vi har vunnit under året.
Tack för att du gästade Hela kedjan, Ulrika.
Tack.